Så. Hej.
Hej,
Hej.
hej.
Jag har Magnus Buling med oss idag. Och jag ska hälsa er alla välkomna till avsnitt 64 utav Modiga människor. Innan vi börjar så vill jag vanligt bara tacka alla som tittar. Jag vill tacka er för allt stöd. Många som skriver, mejlar. Det betyder jättemycket. Och sen så finns det även en länk. I länken finns det Swish-nummer och PayPal-uppgifter för er som vill stödja kanalen ekonomiskt. Ja, nu till dig, Magnus. Du är ju specialist i allmänmedicin. Och har skrivit två debattartiklar och de vi kommer hålla oss till dem, men främst till den här sista som du har skrivit. Och du får ju jättegärna berätta om den här sista då.
Ja, precis. Vi pratade så vid tidigare om den här ivermektinartikeln i Dagens Medicin som vi skrev i somras då. Och sen så fick vi ju faktiskt in i Läkartidningen då nu förra veckan. En artikel som ser ut så där, ser ut där. Vaccin från 12 år mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Ja, och vi var ju 24 stycken som skrev under på den där då, och där vi kritiserade framförallt så var det ju Barnläkarföreningen, Skolläkarföreningen och Smittskyddsläkarföreningen som gick ut innan Folkhälsomyndigheten liksom hade fattat något beslut i den här frågan. Så gick ju de ut och fick ju plats på Agenda och SVT och du vet alla de här stora plattformarna och liksom verkligen förde fram att nu måste vi börja vaccinera 12-15-åringarna och förde fram alla möjliga argument då. Och när man liksom satte sig in i det där, för vi har ju varit liksom lite, ja, man vill ju, eller vi har ju haft det lite, vi tycker ju att det har varit väldigt enkelspårigt under hela den här pandemin, att det är liksom bara vaccin och man har struntat lite i behandling och allting. Men då när vi gick in eller jag gick in och liksom började läsa, vad är det Barnläkarföreningen och de här föreningarna för fram? Varför ska vi vaccinera barnen? Och Svenska Barnläkarföreningen, de tryckte då framför allt på ett tillstånd som heter MIS-C. Det är någon slags multiinflammatoriskt tillstånd som drabbar en del barn. Men då när jag gick in, jag hade aldrig hört talas om det här tillståndet tidigare då. Ska jag vara ärlig och säga, utan när jag började liksom söka på det där då gick jag in på CDC som är amerikanska folkhälsomyndigheten och andra såna här mer stora institutioner där man kan liksom, ja, mer få lite mer objektiv allmän information eller vad man ska säga. Och då stod det uttryckligen att orsaken till det här är okänd. Ja. Så den här syndromet då, MIS-C, som Barnläkarföreningen för fram som främsta anledning till att vaccinera våra barn. Orsaken till det här är okänt. Och då tänkte jag så här, men det här är ju bara liksom, vi har ju pratat om så mycket, men det här var bara som, ja, så då var det så att min son var lite förkyld, hade lite sån här falsk grupp och så vaknade tidigt en morgon där, kunde inte somna om, så jag bara satte mig ner. Ja, det gick väldigt fort liksom, men jag skrev den där bara på ren, bara att det liksom, ja, man blir så förundrad. Att det liksom, det verkar ju som, man har ju teorier om att det finns ett samband, va? Att det, många av de här som drabbas av det här har haft covid-19 några veckor innan, men långt ifrån liksom alla barn. Man har liksom, och då, och jag kan förstå att om man är barnläkare och står och har framför sig ett väldigt sjukt barn, och så kanske man liksom resonerar, och man vet inte riktigt vad som orsakar det, och så kanske man har väldigt starka misstankar om att ja, men det här tror jag är orsaken.
Mm.
Och kanske tänker sig att jag har en behandling mot det här. Säg att du skulle liksom, det, då förstår jag det här resonemanget, va? Ja, men det verkar vara så här. Vi kör den här behandlingen, för det kan ju, men här handlar det om att vi ska ju ge hundratusentals friska barn en läkemedelsbehandling mot någonting som vi faktiskt inte vet.
Mm.
Och det var det som jag liksom gick igång på. Liksom allra mest då.
Ja, jag vet ju inte ens vad jag ska säga riktigt om det här. Nej. Som har liksom små barn själv. Alltså jag tycker att det är en svår tid, tycker jag, just nu.
Ja.
När det är liksom så enkelsidigt. Jag menar, jag tittar inte så mycket på vanlig tv, men gjorde det faktiskt igår. För att jag sitter med någon som är lite sjuk. På TV4 så kablar de ut. Liksom ner i högra hörnet så står det exakt hur många som har fått andra dosen. Första dosen.
Ja.
Men jag tänkte, men vad är det här? Alltså, hela tiden var det i bild.
Ja. Och vad är anledningen till det då?
Jag vet inte. Jag vet i alla fall att du har väldigt svårt att få komma till tals. Jag har väldigt svårt att se att de skulle bjuda in dig till en debatt i soffan.
Ja, ja. Nej, men det är ju inte på tal om. Jag ska säga det att jag, vi fick ju ändå in den här i läkartidningen. Det är ju ändå liksom någon slags...
Jättebra. Ja,
ja det är, precis. Det är ju bra. Och det är ju någon slags... liksom, det får ju stort genomslag i alla fall.
Mm.
Så att, men det är klart, vi får ju inte alls det genomslag som den andra, så att säga, de som förespråkar vaccin för 12-15-åringar. De får ju liksom stå i tv-studior och allting. Så att det är ju väldigt liksom slagsida ändå. Och den här artikeln i Läkartidningen borde ju föranleda liksom någon form av debatt, tycker jag, på SVT eller Sveriges Radio, så att det liksom skulle komma igång. Jag menar, de har inte ens nämnt den här.
Nej, men det är det jag menar. Å ena sidan så är det ju fantastiskt, men jag tänker att det borde vara ett liksom uppslag så.
Ja.
Någon större tidning, och du borde direkt få ett telefonsamtal.
Ja, jag fick faktiskt telefonsamtal från den här kom ju ut på, tror jag, tisdagen eller onsdagen. Eller om det var, ja, jag tror det var förra veckan på torsdagen där. Då ringde det någon från P1 mitt under, jag var på jobbet, så jag kunde inte liksom inte ta det. Och sen ringde jag upp på lunchen, och då kunde inte hon liksom... Så hon sa att hon skulle ringa tillbaka, för hon skulle ha något inslag om det här på P1 morgon. Och ville liksom, ja. Men sen har jag inte hört något mer. Då var det.
Ja. Inte så viktigt då, med andra ord.
Nej, så inte så här. Jag har inte kollat om det blev något inslag eller inte. Men jag kände samtidigt så här att det hon ville ha, det var ju liksom bara någon slags kommentar. Att jag skulle säga, ja du vet, något kort... hugget liksom, och det här är ju ingenting som man avhandlar liksom, det här måste man ju få sitta ner och diskutera, och liksom, det är ju så många anledningar till att man ska vara försiktig med de här vaccinen, så att det blir väldigt fel om man bara får en mening på sig eller någonting, att man klipps
Ja, det blir ju rent av farligt. Ja, några saker som stod i den här debattartikeln, så står det ju bland annat från att den 20 september så har det inrapporterats 76 295 biverkningsrapporter.
Mm.
Det är ganska högt.
Ja, ganska högt. Jag har, precis som jag skriver i artikeln där nu då, så 77 000 ungefär biverkningsrapporter, varav 6 000 allvarliga, som man har bedömt som allvarliga hittills. Man har ju inte gått igenom alla de här 77 000, utan man har ju liksom blivit översvämmad med biverkningsrapporter där. Då ska man ställa det i relation till att förra året, hela förra året, så kom det in... Nu har jag
7 999 stycken.
Ja, 8 000 biverkningsrapporter ifrån alla läkemedel och substanser. Alltså det är 25 000 som vi liksom kan skriva ut och som vi använder ut i samhället.
Mm.
Så 8 000, alltså det är ju det är 10 gånger fler ungefär biverkningar med de här vaccinerna än med alla 25 000.
Mm. Och vi är inte ens, det här året är ju inte slut.
Nej, det här var baserat på 2020. Det här är bara liksom baserat på ett års, alltså som man får någon slags hum om. Hur mycket biverkningar är det här? Jo, men på ett helt år 2020 så kom det in så där många utifrån de här 25 000 läkemedel och substanser som finns.
Mm.
Och varav, hur många var det som var allvarliga nu då? Det är 3 200 bedömdes som allvarliga av
förra året då.
Av alla läkemedel. Och bara av de här vaccinerna nu så är det uppe i 6 000. Och det kommer ju bli mycket mer.
Mm.
Men pratar man med Läkemedelsverket om det här, som och det finns ju otaliga exempel på tidigare vacciner som man har försökt introducera, där man har haft en biverkningsfrekvens och liksom stoppat alla vidare prövningar och stoppat vidare vaccination för att det har varit för mycket. Och det har ju varit på en helt mycket lägre nivå.
Mm.
Så att, Så det är ju liksom, det är ju ytterligare, vi har ju radat upp vad vi tycker är liksom starka skäl till att inte vaccinera barnen. Vi tycker ju inte man ska vaccinera liksom de lite äldre barnen heller, eller ens, du vet sådär. Så att, men nu, den här artikeln, i och med att det var det som var liksom i fokus då, var ju 12-15-åringar. Mm. Så att det var ju liksom, vi skrev, liksom, den här artikeln, den kom ju ut efter det. Det var ju liksom, vi skickade ju in den innan Folkhälsomyndigheten hade beslutat att vaccinera 12-15-åringar. Så beslutet att vaccinera 12-15-åringar kom ju i samma veva som den här höll på liksom att läggas ut, kan man säga.
Mm. Ja, det är så många saker. Jag tänker på det här. Det står även i artikeln ju att vaccinet, injektionen, fortfarande befinner sig i fas 3.
Ja, för den är ju liksom, det här läkemedlet är ju inte fullt ut godkänt än.
Mm.
Det vet jag inte, liksom, det tror jag väldigt få egentligen ute i samhället som förstår att det faktiskt inte är så, utan det här vaccinet har ju fått ett så kallat villkorat godkännande. I USA pratar man om liksom ett emergency approval, eller att det är liksom just för att situationen är som den är. Vi befinner oss i en pandemi och då kan vi inte, utan då har man fått det här villkorliga godkännandet för att, och det bygger ju framförallt på egentligen för att vi har ingen behandling, anses det ju.
Mm.
Som det här med att om ivermektin då skulle, eller hydroxychloroquin skulle ha liksom ansetts vara en fungerande behandling, vilket mycket tyder på i början och tyder på fortfarande, så att säga, då skulle ju de här vaccinerna aldrig komma ut på marknaden. Det skulle inte få något villkorat godkännande om det fanns en fungerande behandling.
Mm.
Men det är ju någonting som vi pratade om i den förra artikeln, kan man säga.
Mm.
Men då, så att de har ju det här villkorat godkännande, man har fram till årsskiftet 2022-2023 och komma in då med alla de här liksom biverkningsdata, och så får man ju se då vad som händer. Kommer det bli godkänt eller inte? Så att, jag menar, det är ju egentligen, det är som vi skriver i artikeln. Det är inte ens säkert att de kommer bli godkända i slutändan. Nej. Det vet vi ju inte.
Men om vi bara stannar vid det här godkänt, ja. så verkar det ju som att inte ens personal inom vården vet om att det är villkorat godkänt. Många som jag har pratat med säger att det här är godkänt, och de blir bara upprörda över liksom allt det här andra pratet. De förstår inte var det kommer ifrån, för det är klart att det är godkänt.
Ja, men det är ju ren okunskap helt enkelt. Utan då får man ju gå in och läsa på Läkemedelsverket och det europeiska läkemedelsverket. För där står det liksom uttryckligen hur det liksom... Men det är klart, det står ju... Det är ju, jag menar... Du måste ju veta vad du ska leta och vad du ska leta efter. Mm. Men det är ju så det funkar med, i en sån här artikel som vi har skrivit då, som i Läkartidningen. Om vi kommer med ett påstående till exempel som vi har skrivit här. Då, men det här läkemedlet är ju bara vårt godkännande. Och då handlar det ju om att det kan ju vi bara inte påstå. Vad som helst kan man ju inte påstå. Utan då måste vi ju referera till någonting. Och det är därför man har ju liksom... I texten löpande så har vi då liksom, ja, det här med referenser.
Mm.
Det kanske inte alla kanske inte känner till det, men i en vanlig text när du läser DN eller Svenska Dagbladet eller vad du nu läser, då är det ju liksom inte referenser, fotnoter på det sättet. Men så är det ju att man måste ju liksom, du måste ju referera hela tiden det du skriver om till en artikel eller till någonting som bekräftar det du skriver. Så att det är inte alla som har liksom koll på det där ens i vårat GB. Vi har fått en del kritik. Det var någon läkare som skrev så här, ja, men de här människorna, de för fram åsikten, de tror sig veta att det här MIC inte, att det inte är ingen som vet orsaken till det, men det är ju egentligen inte vi som gör. Då har man ju missuppfattat, va? Utan vi hänvisar ju till amerikanska folkhälsomyndigheten eller WHO och sånt där, att de har skrivit så i sina dokument. Så det är ju liksom de som, det är ju det vi refererar till och det är de vi stödjer sig på. Så att det är ju inte vi som...
Så ni kommer inte med åsikter, utan ni presenterar något. Och jag har ju sett att det är fullt med fotnoter. Liksom. Det står ju, det är bara att kolla. Men nu står det något jätteintressant här. Det är en kvinna som heter Marit här som har skrivit. Ja. Det står på Region Västernorrlands hemsida att detta är ett väl beprövat och godkänt vaccin.
Ja, men det är ju fel. Alltså det är ju ingen människa som skulle beskriva det på det sättet. Ett väl liksom, ja, det blir ju en lek med ord igen, va? Ja, visst, är det godkänt? Ja, det är ju godkänt. Men det är ju villkorat godkänt. Eller hur? Det är inte fullt ut godkänt.
Nej.
Utan de har fram till 2022-2023 och visar liksom att det här vaccinet, det är så säkert och så bra som vi säger att det är. Men det har de fram tills dess på sig att bevisa. Och det är inte, jag menar, den processen är inte klar än. Den pågår ju. Och då, det har ju varit, vi har ju fått replik på den här från alla de tre föreningarna som jag radade upp där. De fick ju möjlighet att skriva replik. Antingen enskilt eller tillsammans. Och det kokade ner till att det var ordföranden för Svenska Skolläkarföreningen. Han skrev en egen replik. Och han gick ut och kritiserade just det här. För han sa det att, ja, men FDA, alltså det amerikanska läkemedelsverket, de har godkänt det här vaccinet. Precis som att det berör ju egentligen inte oss, för vi lyder ju inte under FDA, va?
Nej,
utan vi lyder ju under det europeiska läkemedelsverket och till syvende och sist under det svenska liksom, läkemedelsverket. Men om man granskar det så återigen där, så är det ju inte alls. De har godkänt Pfizers vaccin från 16 års ålder. Men från 12 till 15, då är det fortfarande det här emergency, alltså typ som det här villkorade godkännandet.
Mm.
Så även liksom det stämde ju inte.
Nej. Ja, men det är, som du säger, det är mycket lek med orden.
Ja, för säger någon så här, ja men det är godkänt. Ja, de ljuger ju inte.
Nej.
Eller hur? När du läste upp det där som du står att det är godkänt. Ja, på sätt och vis så är det godkänt då. Men det är ju en... Då får man ju inte hela bilden.
Nej.
Och skulle man lägga fram det så här. Och du skriver så där på hemsidan, va? Att det här, du har ett godkänt och välbeprövat läkemedel, va? Ja, det låter ju bra. Då kommer folk att liksom tänka att det där är säkert, va? Men säger de så här, ja, alltså det här läkemedlet är ju bara villkorat godkänt. Vi får väl se om det blir godkänt i slutändan. Och du vet, du kan ju uttrycka det hur på, och säga att ja, så det, och vill du vara med i den här läkemedelsprövningen nu? Vi är i fas 3 här i läkemedel. Du vet, då ställer det helt andra frågor hos folk, va? Det startar helt andra processer. Så du styr ju hur du vill att utfallet ska bli med hur du presenterar.
Men då tänker jag på det här informerat samtycke. Gäller inte det? Om man fortfarande befinner sig i fas 3, då borde väl informerat samtycke vara liksom en standard procedure. Alltså så här, det borde presenteras för alla.
Ja, men det tycker väl de antagligen. Att, för de tänker väl så här att på Folkhälsomyndighetens hemsida så då kan du få reda på all den här informationen. Och visst, jag menar, du kan säkert komma därifrån till Läkemedelsverket och därifrån till det europeiska Läkemedelsverket och sen vidare till och se att det här är villkor. Du förstår.
Mm.
Allt handlar ju om hur informationen liksom presenteras.
Mm.
Vad var det jag sa? Det var någon som sa, jag läste någonstans att det var någon mamma som hade en elev som hade varit i skolan. Och då hade de fått en fråga. Och då, från vilken ålder måste barn vaccinera sig? Så hade frågan varit. Så fick man välja mellan 3, 5 och 12 år. Så frågan hade varit till barnet så här, från vilken ålder måste barn vaccinera sig mot covid-19? Måste.
Men jag vet inte vad lärarna håller på att förvandlas till. Liksom. Jag har hört, alltså, helt oberoende av varandra, så många föräldrar och även ungdomar som berättat att de har fått hand, liksom, räcka upp handen i skolan nu när skolan har börjat.
Ja.
På första dagen. Så vilka har vaccinerat sig?
Mm.
Och jag tänker så, när blev skolan så här?
Ja men det har den ju varit länge. Den har ju varit politiserad, va? Alltså att lärarna går långt utöver sina befogenheter för att påverka eleverna i saker som de absolut inte har någonting med att göra.
Mm.
Det har ju varit liksom.
Och det verkar ju vara varenda, jag får rapporter hela tiden om det är saft och bullar och kakor och man bjuder på glass, alltså så här som man gör med små barn. Och de, liksom en eller två då, stackars 16-åringarna som har valt att inte få liksom sitta i skamvrån. Så helt plötsligt så har vi liksom en annan typ av skola, liksom, där vi har tonåringar som får sitta i skamvrån. Ja. Ah.
Ja. Men att de får godis i klassrummet, eller?
Ja, för att de har tagit sprutan på skoltid.
Jaha.
Ja. Det är ju vaccinationsbussar som kör runt nu.
Och så får de godis av skolan eller av läraren?
Ja.
Vad är det? Ja. Där borde man ju... Ja. Ja, det är... Men jag tycker det är... Ja, det är så mycket sånt där som händer. Och det blir så... Jag vet inte vad jag ska säga. Det blir liksom overload i det där. Det blir... Det är precis som att det är syftet med det hela. Jag känner i alla fall så att syftet blir väldigt splittrande. Kan du inte känna så? Men vad är det här? Det är ena tokigheten efter den andra tokigheten som bara får passera.
Mm.
Och det kommer liksom informationer från utlandet, man ser från Australien och sånt där. Och det är ingenting som tas upp liksom i mainstream media och där folk reagerar och de här stora protesterna och allting. Och att folk ska sparkas om de inte vaccinerar sig och så vidare. Och till slut så blir det liksom, ja, det blir som en overload. Man bara blir helt matt. Och då kan det vara bra att liksom få ner tankarna på pränt, som vi gjorde, liksom du vet, det blir så här konkret. Nu tar vi bara den här frågan. För man kan inte få det här helhet, totala helhetsgreppet och totala liksom att göra det begripligt. Vad är det som pågår? Det blir helt, för allting, det är som vi skriver här, det blir obegripligt.
Men det ni tar upp är ju så viktigt, för det är ju, för att vara lite privat, och så är det det som nästan har så här knockat mig. Liksom. Jag kan stå ut med att vuxna gör egna val. Mm. Men när vi kommer ner liksom på barn och det är grupptryck och det är från skolan och man blir utesluten och i en ålder och där föräldrar inte får vara med och man får inte vara med och bestämma över sina barn längre. För det är ju också att från 13 år så har ju föräldrar inte rätt att, för barnen har ju en egen då bank-ID.
Ja, mina barn har ju inte det. Men menar du, vad är det för en fråga?
Från 13 år så ska barnen kunna få välja själva. Jag har ju tagit del av att om dina föräldrar, det lämpligaste är ju att föräldrarna godkänner vaccinationen.
Ja.
Men om dina föräldrar ändå inte gör det så kan man ju på plats göra den här bedömningen. Det vill säga sjukvårdspersonalen på plats kan ändå göra bedömning av barnen. Och då tänker jag, hur långt ner kommer det här att gå? Alltså, var går gränsen? Alltså, jag stod på ICA och det kommer in en kille som jag tycker ser ut att vara över 18. Men han hade ingen legitimation med sig, så han får inte köpa Red Bull.
Nej.
Men samma... Ja, liksom, men här är vi nu att
ja, men ja. Det säger ju allt på något sätt. Säg inte det allting på sätt och vis. Ja. De ska bestämma om de ska spruta in de här icke godkända läkemedlen i kroppen. Mm. Alltså, så viktigt är det liksom, att det här ska bara in, va? Och det spelar
ingen roll vad vi tycker.
Nej, det spelar ingen roll vad vi tycker. Och det spelar ingen roll. Det är också det här, många liksom, det finns ju studier som visar på mellan 30-50% av alla de här barnen nu som ska vaccineras har haft sjukdomen. De har haft covid-19 och har en immunitet som är liksom överlägsen det du kan få med vaccinet. Mm. Och ändå ska de vaccineras. Mm. Och det är också, det saknar ju också liksom, det är liksom mot alla liksom etiska, moraliska, medicinska principer vi känner till. Mm. Och att det här inte, ja, igen, att det här inte får ett större liksom, att det inte blir något ramaskri. Varför ska människor som har gått igenom den här infektionen vaccinera sig?
Ja. Nej, men jag vet inte. Jag har många vänner som har tagit blodprov ju, liksom, och ser att de har ju skyhöga. Liksom. Det är solklart att de har immunitet. Liksom.
Ja.
Och lång tid efteråt.
Ja. Nej, men det finns ju välbelagt i studier. Jag vet inte om vi hänvisar. Jag tror att vi... Jo, men till någon av de här hänvisar vi här. Att och man har ju inte följt upp det här så länge. Det finns ju en 10-årsuppföljning. Mm. Eftersom den kom ju 2019. Va? Men så länge man har kunnat följa dem så ser man att de har jättebra immunitet. Upp till ett år. Det är ju bara för att man har följt i ett år. De kanske har 10 år. De kanske har livslångt. Så att, och det finns också en studie från Halmstad lasarett där man också hade sett att antikropparna, de mognar med tiden. Alltså att immunförsvaret blir bättre med tiden. Det har man ju också hävdat, att det håller bara en viss tid. Därför måste man ha de här boosterdoserna och man vill sälja in det där. Men det finns finns ingen anledning att ändra på den liksom, kunskapen och förståelsen som man har haft i alla tider. Att har du haft och genomgått en infektion, ja, men då har du en immunitet, en väldigt bra immunitet.
Nej, men för jag tänkte så här, när förändrades det? Vi vet ju att vi mödrar som ammar, alltså våra barn får ju, alltså så vi får, som ammande moder så för du ju över till ditt barn. Och jag tänker så här, slutade kroppen 2020 vara intelligent?
Ja, nej, men det är så här att det som sker i såna här situationer, det är att folk liksom traumatiseras. Det blir alltså en form av, det sker ett trauma, va? Nu har det ju varit det här att det sprids en livsfarlig sjukdom. I början så pratade man ju om flera miljoner människor skulle dö. Det skulle liksom trilla folk, och man såg bilder från Kina där folk bara trillade ihop på gatan och dog där, knall och fall. Och det är så här att då, när människor är liksom i chock, du vet, du kan inte, då kan vad som helst hända. Det är ju först nu egentligen som, det är därför jag tycker det är väldigt fascinerande det här med Estonia-katastrofen. Har du följt med någonting i den? Ja, men det är lite, ja, för de här senaste bilderna som kommer ut nu. Och om du går tillbaka nu i historien, liksom till när det här hände, och ser rapporteringen där, då kan du se liksom att det här, liksom, du ser samma sak spela upp sig som det spelar upp sig nu, va? Du har liksom en officiell maskin som bara tuggar på så här. Och sen är det, och då var ju det fanns inte internet eller något annat där, men det fanns ju folk som, det här är omöjligt. Fartyget kan inte liksom sjunka på det här sättet om det inte är liksom hål i skrovet. Det sa ju, det tystades ju ner liksom, men det fanns ju de som sa det, och de blev ju foliehattar och allt vad det nu var liksom. Men och det är ju samma sak som det här. Folk kommer ju om 10-15 år gå tillbaka det här och tänka så här, men hur kunde man säga, och från officiellt håll så sa man att genomgången infektion inte räckte, utan man, du vet. Och det går igenom därför att folk är i chock. Och för att liksom, och det som är skrämmande, det är ju det här liksom att det är ju de som chockar dig. De som ser till att skapa chocken. Det är de som också har lösningen. Ja. Så att du skapar ett problem. Och sen så får du den här reaktionen då. Och så har du lösningen på, ja, men det här vaccinet, det är lösningen på den här, att du är rädd och chockad. Och då, det är det här som presenteras liksom. Men det där är ju återkommande. Det finns ju massa exempel på det.
Ja, nej, men jag bara, nu dyker Agnes Wold upp i mitt huvud igen. Och jag menar, det var ju för ett år sedan så sa hon att det är absolut otänkbart att ge barn en spruta, att vaccinera dem. Och nu, ett år senare, så säger samma kvinna helt andra saker. Och då tänker jag, men eftersom det är liksom samma personer hela tiden som får finnas på löpen, det är samma personer som hörs. Så det känns som att hela Sverige befinner sig i en misshandelsrelation.
Alltså, ja, men vi befinner oss i chock, va? Ja. Och det är så. Det är en chockreaktion som, och den lägger sig liksom inte i första taget, utan det tar lång tid för att lägga sig. Så jag menar, i Estonia-katastrofen är ett jättebra exempel, va? Då är hela landet i chock, och då kan man liksom, då fungerar inte allting liksom klart, och alla de här systemen som man normalt sett har för att undersöka, granska, värdera olika beslut och så, de fungerar inte. Det är samma sak som med 9/11. Det är också en sån här jättechockhändelse liksom, att hela världen verkligen är gungning. Och det är likadant då. Det är ju massa det behöver vi inte gå in på nu, men det är ju också så här massa konstigheter som man nu i efterhand så tänker man så här, men hur kunde man liksom köpa det här?
Mm.
Men det är så, i chocken, då är man chockad och då fungerar man inte klart då.
Mm. Ja, nej, men visst är det så. Vad står det? Okej, det är någon som skriver här att angående skolor så har de en gymnasie, en mamma som skriver att vår gymnasieskola här uppe kräver av ungdomarna att de inte får göra sin praktik om de inte har vaccinerat sig. Apropå att skolan tar en roll och där vi också så här, rent medicinskt så det här är ju, vi ska ju alla vara skyddade. Ingen ska ju ens fråga mig egentligen. Så folk, frågan är ju fri såklart. Men ja. jag har ingen redovisningsskyldighet.
Nej, och det är så det ska vara. Mm. Det är ju ofta så det här med de här begränsningarna och så, att det är ju trots allt så att du själv måste välja det.
Mm.
Ja, det är du som tar på det här munskyddet. Det är du som går och blir vaccinerad. Det är ingen som liksom med våld håller i dig och vaccinerar dig. Och det är därför det är så. Nej. Så att om folk frågar dig om du har vaccinerat eller inte, så behöver du svara på.
Nej. Men det här med arbetsplatser då, för jag har ju faktiskt börjat luska lite med, för det är också olika fackförbund som säger olika saker och driver olika frågor.
Ja.
Men jag tyckte det var lite intressant det här med Unionen nu som började driva, det var ju en ung kille som, du har redan läst det, eller hur?
Ja.
Han skulle inte få gå till jobbet då om han tog sprutan.
Nej, jag tyckte det där
och då blev Unionen helt tokig. Men då tänker jag så här, då gäller ju frågan åt andra hållet också. Så att det var ju som att fackförbundet målade in sig själv lite i hörnet om de började driva den frågan.
Nej, men jag tänkte, först när jag läste det här så tänkte jag så här, det här måste ju vara skämt. Alltså det här måste ju vara ett sätt, det måste ju vara ett sätt för att liksom piska på det här dikotomin, va? Ovaccinerad, vaccinerad, och nu ska man liksom jaga upp. Så att nu ska vi få arbetsgivare som beter sig på det här sättet också då. Men sen så när jag hörde att Unionen skulle driva det här, så på sätt och vis, det är ju jättebra ju. Jag menar, för det stöd, liksom, det har ingen med att göra. Det är precis som du säger, va? Att ja, men är det så att man inte får sparka någon som är vaccinerad, så får man ju inte sparka någon som är ovaccinerad heller.
Nej.
Är det?
Så att jag tänkte att det var jättebra faktiskt.
Ja, på sätt och vis. Ja. Men jag har svårt att, jag menar, jag tycker ju inte barn ska vaccinera sig.
Nej.
Men jag skulle ju aldrig få för mig liksom att klandra. Jag menar, om någon hemskt gärna vill vaccinera sig, då får de väl göra det. Det påverkar ju inte mig.
Nej.
Så jag har svårt att förstå den här arbetsgivaren också. Varför skulle han vara så himla emot vaccination då? Så att den här killen får sparken om han vaccinerar sig. Det verkar ju så här. Ja,
det låter märkligt också, men ja, det kan ju vara ett sätt att få igång en debatt.
Ja. Nej, men så man får gå gärna in på Läkartidningen och läs artikeln där.
Nej, men jag säger det igen, den ligger ju i länken till den här intervjun.
Ja.
Båda era, eller att även den i somras som du skrev, var med och skrev. Men
och det ska man ju säga det, att dels den här artikeln, eller debattartikeln, är ju lätt att hitta, och så är det ju lätt att hitta repliken som han, ordförande för Skolläkarföreningen, skrev. De är liksom kopplade till varandra. Men sen har ju vi skrivit en slutreplik också. Mm. Och den är inte liksom kopplad på samma sätt till de här två. Så då får man får leta, den ligger där på opinionssidan som.
Men kan du säga någonting om den? Så, för...
Ja, för han förde ju fram då. Han tyckte jag hade en väldigt liksom tråkig ton och debattstil rent allmänt då. Men han skrev ju liksom ganska så här, det går inte att bemöta den här, det är så himla mycket fel i den här. Och så sa han, det har alldeles för många fel, citat, missuppfattningar och påståenden som saknar belägg. Så det var ju liksom en så här svepande bara liksom kritik utan att liksom peka på exakt vad han menar. Utan han bara menar att det här var liksom bara skit. Men så tog han upp 3 punkter då som han ansåg då var liksom de mest graverande. Och då var det just det som vi pratade om, det här med MESC. Och han sa ju det att den här, att covid-19, att det är det här viruset som är orsaken till den här sjukdomen, det är välbelagt, så skrev han. Och så hänvisade, då hade han refererat då till Världshälsoorganisationen, ett dokument som de hade skrivit. Och då gick jag ju in, liksom, jaha, det kan ju vara, har jag missat någonting? Liksom. Så går man in på det här dokumentet som han har refererat till. Och vad skriver Världshälsoorganisationen då? Ja, då skriver de så här att, ja, hypotesen är att covid-19 är orsaken till det här syndromet. Jag kommer inte ihåg vad de skrev det. Hypotesen är att syndromet kan vara relaterat till covid-19. Alltså man har en hypotes om att det kan vara relaterat. Det är liksom inte välbelagt på något sätt, va? Det är
och det refererar han till?
Ja, det är det han har refererat till. Så vi har ju refererat till andra där man säger att sambandet är inte känt. Man vet inte vad som orsakar det här. Men när han nu ska liksom totalsåga våran liksom, och samtidigt så hävdar han att det är välbelagt och så refererar han till det här. Det blir ju som en straffspark liksom. Det var det ena då. Och sen så som jag nämnde tidigare så pratade jag om att ja, men det här är inte alls villkorat godkänt bara för det är godkänt av FDA. Nu var det ju liksom, dels så lyder inte vi under FDA och sen var det ju inte godkänt mellan 12 och 15 år av FDA heller, va? Så där hade han ju också fel helt enkelt. Och den sista punkten som han tog upp då, det var att då hänvisade han till en artikel som visade att hjärtmuskelinflammationerna på grund av covid-19 var många fler än de här hjärtmuskelinflammationerna som orsakas av vaccinet. För Pfizers vaccin har man ju sett orsaka väldigt mycket liksom hjärtmuskelinflammationer jämfört med liksom en vanlig liksom incidens. Så att det vet man ju att den här har en ökad biverkningsfrekvens med hjärtmuskelinflammation. Men han hävdar då i och med den här studien att ja, men risken att drabbas av hjärtmuskelinflammation av covid-19 är ännu högre. Ja, så att, men då har han hänvisat till en artikel och den artikeln är en så kallad preprint. Alltså den har inte ännu blivit liksom granskad och införd i en tidning. Och det anser man ju då att den ska vara peer-reviewed, som man säger. Att det är ju väldigt viktigt för att, liksom, för att se om den här, om det de skriver här, om det håller. Så har man liksom en utomstående som granskar. Hur har ni gått tillväga? Vad är siffrorna? Och sen när den är granskad, då blir den publicerad.
Så vad jag hör, det är att han sågar er.
Han sågar oss liksom jäms med fotknölarna.
Och ni har ändå på fötter.
Ja, ja.
Medan han själv refererar till saker som låter...
Det stämmer inte.
Nej.
Om man tittar i hans referenser utifrån vad han hävdar så stämmer det inte. Så det är ju liksom, egentligen så handlar det om ren projektion. Va?
Ja.
Han säger till oss att vi saknar belägg och vi citerar fel och så vidare. Men det är precis det han gör. men sen, jag tror så här att det enda sättet att bemöta oss, det är att skruva upp tonläget. Så att vi liksom, för du vet, håller man sig på förnuftsplanet, då går det liksom inte att bemöta oss och vår artikel, utan man måste liksom få det till att handla om känslor, va? Att det här är liksom antivaxare eller du vet.
Så att ni ska komma ur balans och säga och göra tokiga saker.
Eller att läsaren ska få det intrycket i alla fall. När de läser hans replik så ska de få intrycket av att det är ingen som håller med dem här. Och de alla deras, allt det som de har angivit som skäl här, det är felaktigheter, det är tokstollerier och det är rätt liksom häpnadsväckande som han liksom avslutar det här, då skriver han så här. Jag kan läsa.
Ja, gör det.
Då står det så här. Och då hänvisar han ju till att det är många andra länder som har godkänt vaccination i 12-15 år. Då säger han så här. Om man tror att alla expertgrupper i de 16 länder där man påbörjat eller ska påbörja vaccination har förbisett, feltolkat eller mörklagt de biverkningar och den påverkan på barnens immunsystem som vaccination innebär, så är dessa forskare och experter sannolikt i maskopi med varandra. Så han bygger ju liksom upp, det här är ju en klassisk halmgubbe. Han skapar liksom en bild av att vi tror att de är i maskopi och mörklägger. Du vet så här, det är ju ingenting som vi har skrivit. Men det är liksom, nej. Och sen kan han då attackera den här halmgubben. Då säger han så här, men hur bemöter man sådana idéer? Och pratar om medicinska tidskrifter följer Twitter och svartlistar konspirationsteoretiker, kan det ge motsatt effekt. Ja, han börjar dra in konspirationsteoretiker här och liksom hela. Men det är en sån här klassisk handgubbe. Han tillskriver oss argument som vi inte har och så kan han liksom sabla ner det. Och då får känslan som läsaren som inte sätter sig in i det här, han får ju den att det här är någonting.
Ja, men att man ska passa sig för er. Jag tänker så här. Jag har några närstående släktingar som genast skulle snappa upp det han skriver.
Ja, ja, det låter ju väldigt slagfärdigt. Ja. Och han är ju liksom som vi skriver sen, han är ju liksom meriterad. Alltså det är ju, han har ju varit chefredaktör på Läkartidningen, jag förstår. Han har ju suttit, så det här är hans polare som, för vi, våran ursprungsartikel, den var ju mycket spetsigare. Alltså men det fick vi ju liksom tona ner så att den inte blev så, ja du vet, så det blev inte så konfrontativt, tyckte de då. Och så släpper de igenom den här från honom där han i princip målar ut oss som konspirationsteoretiker och foliehattar. Och liksom säger att allt är missuppfattningar och vi saknar belägg och det är ju bara oärligt liksom. Det är ju rena liksom, det är att liksom anklagelser som helt saknar grund. Vi har ju referenser. Liksom, det är precis som att vi inte har referenser. Och inte har, liksom, ja. Man skrev någonting i början. Var går gränsen mellan saklighet och spridande av konspirationsteorier? Så han menar liksom i princip att, jag menar, att vi sprider konspirationsteorier. När vi liksom hänvisar till vetenskaplig litteratur och
ja. Men det är väl som du säger, det är ett ganska bra grepp liksom att använda, eftersom han tillåts komma igenom det, så är det ju kanske, det kanske är det enda läsaren kommer ihåg.
Ja, men det är ju det som är så bra att vi fick en slutreplik där. För då kunde vi bara plocka isär. Ja. Och även där i slutrepliken så var det ju också att vi fick liksom tona ner. Vi fick inte alls skriva.
Och ni fick inte igenom den slutrepliken som ni hade önskat?
Nej. Jag har liksom, den var ju mer spetsig formulerad. För han är ju så otroligt konfrontativ. Så då blev det ju, det triggade ju en lite att vara liksom lite. Men, och det är också så här. Det är ju liksom fånigt. Va? Mm. Då, när vi skriver i vårat svar. Där, för han har ju hänvisat till så här. Ja, men alla de här andra 16 länderna nu. Norge och Holland och de här som har godkänt vaccination. Skulle det vara liksom. Skulle de vara i maskopi med varandra? Och du vet, han hänvisar ju till dem. Va? Mm. Det är så uppenbart att han har ju liksom inte alls. Han har liksom. Precis som vi skriver här. Va? Så, för så tror jag det har gått till. Va? Liksom. I princip att han har ju liksom tittat på hur omvärlden reagerar och sen har han liksom hoppats att ja, men de här människorna, alla de här 16 länderna kan ju inte ha fel. Och sen så har han liksom struntat i att göra jobbet själv. Han har bara förlitat sig på att de andra länderna har säkert rätt. Men så fick vi inte skriva liksom, utan det fick vi liksom tona ner och vi fick inte anklaga han för att ha struntat att göra sitt jobb. Vilket han uppenbarligen inte har gjort liksom.
Men han fick skriva det han fick till er. Alltså så, det är ju, ja.
Ja, men det är väl sånt. Men det är samtidigt tråkigt, för man köper bara rakt av. Man köper på förhand att spelplanen är liksom riggad lite. Och det är liksom, det ska man egentligen inte göra liksom. Nej. Men det är lätt att det blir det här defaitismen eller vad man kallar det för, att man tror att det är.
Men om jag frågar dig, alltså på ett personligt plan, Magnus, är det tufft för dig liksom att jobba i folk, andra läkare på dig? Och...
Nej. Alltså jag har ju, just nu så är jag ju på en arbetsplats och där är det ju, där är alla vaccinerade. Alla går omkring med munskydd och visir och allt det där och liksom... Men så att där är, men det är klart, jag kan ju liksom inte gå omkring och mörka det man tycker. Jag kan ju inte gå till en rökare och säga så här, ja men rökning är bra, fortsätt med det, eller hur? Det går ju inte. Eller kommer någon med munskydd, så då säger jag ju vad jag anser mig veta. Det är inte bra. Mm. Det är inte bra att blockera luftvägarna liksom, från syre. Och du måste ju kunna vädra ut ditt koldioxid. Speciellt om du har astma kanske eller någonting. Så att då, om någon frågar mig, då jag kan inte... Om någon frågar mig om rökning är bra, då kan jag ju inte säga det. Liksom. Även om vi har en policy någonstans som säger att rökning är bra. Men vad jag förstår så börjar man plocka bort det där från många... liksom arbetsplatser, och förhoppningsvis så på min arbetsplats så får man ha ett visir. Mm. Då får man inte ha de här munskydden. Så att då kan man ju välja det i alla fall. Då.
Mm. Ja, det är en speciell tid just nu.
Ja, verkligen. Mm. Det är... Men det är bra. Det är bra att få in den här läkartidningen. Vi fick in slutrepliken som helt plockades. För man är ju alltid orolig. Kommer de ta in den här? Ja, de tar in den. Kommer de ta in slutrepliken då som helt plockar ner honom? Ja, det gjorde de också. Så att det är liksom bara... Ja, men det är lätt att tro att det är för svart. Vi pratade ju om det förra gången. Man ska ju inte bli för... Nej, men alla lärare, jag tror det finns jättemånga lärare där ute som tycker precis som oss, va? Det är rena dumheter det här att hålla på och pressa folk. Och... För det tror jag de här människorna inte förstår, va? Att ju liksom hårdare de blir, ju liksom hårdare de här lärarna går fram och ska liksom belöna dem, så du vet så här, det skapar samma motreaktion, va? Det skapar, de som inte gillar det här blir mer liksom blir liksom uppmuntrade att föra fram sin ståndpunkt hårdare, va? Så att, och det är väl det som är liksom syftet, att skapa det här liksom, så att alla är i luven på varandra.
Ja, och då tänker jag så här, det är så fint. Och jag är så glad att du är med här och på ett liksom sakligt sätt för fram. Och att du berättar om liksom hur, ja, men vad du själv tänker, vad du ser, den kunskap du har. Att vi pratar om den här artikeln. För det handlar ju om våra barn. Så det är...
Nej, men läs artikeln, ta med artikeln. Och den här, det är det som är så bra med både den här, framförallt den här tycker jag. Är det nog föräldrar till barn som lyssnar på det här? Tryck ut den här då. Skriv ut den här artikeln. Gå till din lärare. Gå till din skolsköterska. Eller tryck ut alla tre. Trycker ut liksom bara vår artikel och går till läraren och informerar. Så här ser det ut. Eller till andra föräldrar. Om det är något föräldramöte så kan man trycka upp det gäng och lägga där. För jag menar, den här informationen får du inte liksom... Att du ska vaccinera barnen. Den informationen läggs det ner jättemycket pengar och resurser och allting. Men den här motbilden, alltså den här är ju Den får ju, den har ju inga resurser alls, va? Men den måste föräldrar få veta.
Och det är jättebra. jätteviktigt. Som sagt, länkarna ligger liksom i den här, ja. Så bara skriv ut.
Ja, precis. Skriv ut och liksom försök att förmedla det här. För att jag menar, det är skillnad om man skriver kanske en postning på Facebook. Men det här, eftersom det är läkartidningar så får det liksom, det är ju så. Det får en annan tyngd. Mm. Och när folk liksom inte vet, då vänder de sig till den som har liksom... Mm. finast titel, vad säger han? Det är ju lite så tyvärr det fungerar. Men, ja.
Jag har en fråga till. Och det är när man får den här injektionen, är det så att det är den personen som ger den som är personligt ansvarig? Alltså vad...
Det där är...
kan du reda ut det?
Jag vet inte.
Nej, du vet men inte riktigt heller.
Nej, men vi har ju fått kontakt, eller vad man ska säga, med ett juristnätverk som har skrivit en jätte remissvar på det här med vaccinationspass. De har gjort ett jättejobb med en hel lunta som vi, många av oss, har skrivit på. Så jag tänker mig, de måste ju liksom kunna navigera bättre i den här frågan.
Jag har faktiskt träffat 3 av dem.
Frågade du? Eller?
Jag hoppas på att få tillfälle på den till nästa gång. Men jag har inte helt lyckats reda ut det ännu. Vem det är som har det personliga ansvaret. Och det vore bara intressant. Och jag tror att det är viktigt. Jag tror att det är en viktig del i allt det här. Så att man också kan hänvisa liksom att så här, vem sitter på det personliga ansvaret? Är det rektorn på den här skolan i Västerås då, där de har haft vaccinationsbussar och sen väljer att flytta in de valde att ta in hela verksamheten in i skolan för att de upplevde sig störda av några privatpersoner. Och sen så stängde man dörrarna och hade vakter utanför. Så vem är ansvarig där liksom?
Jo, men det där är ju jätteintressant och jag tror säkert att man kan liksom påverka folk och så vidare, men samtidigt så tänker jag så här, jag menar, men är det någon i Sverige som är ansvarig över någonting liksom? Här kan man ju bete sig, nej men du vet, i politik, du vet, minister
och sådär, så får man bara ett nytt jobb så, och bättre betalt.
Ja, men det är ju ingen, och det här tjänstemannansvaret är ju avskaffat för liksom jättelänge sedan, så att det där är ju, då ska man ju göra något liksom kriminellt verkligen om du ska liksom kunna åka dit liksom på ett eller annat sätt. Så att men de borde ju verkligen ha liksom, för om man ska börja peka finger på det sättet, då gäller det ju verkligen att man kan liksom, precis som du är inne på, va, vem är det som är ansvarig? Och det är jättebra, också en bra väg att gå, att till syvende och sist så måste någon måste ju ha ansvaret för att barn utsätts för det.
Ja, för det är det jag tänker också. Om vi kan ta reda på vem som har det, så kanske det faktiskt slutar med att det är ingen som ens vill ge den här. Jag vet inte. Det är bara en tanke att om det är sjuksköterskan som är personligt ansvarig.
I någon måtta är liksom så, för det gäller ju all vårdpersonal att jag är ansvarig. Jag ansvarar ju på sätt och vis då när jag förskriver medicin till läkemedelsbehandling till patienter. Så. Men frågan är om det går att påverka. Du vet när du har... Men det är klart värt att ta reda på och försöka den vägen. Man ska försöka liksom, jag gör ju mycket det här. Jag gör ju kanske inte det här för jag tror att det här kommer förändra. Så är det ju.
Fast du gör ju faktiskt det just här, just nu.
Jo, precis. Man kan säkert övertyga en eller annan och sånt där. Men att det ska liksom förändra de stora skeendena. Du vet, att Folkhälsomyndigheten ska liksom komma på andra tankar, det tror jag ju liksom inte. Fast det vet man. Men man gör ju mycket för sitt eget samvete också. Att man, nu, jag måste göra det jag kan Förstår du? Det här, jag har ju kunskapen om det här och det vill jag sprida. Och så måste ju juristerna också tänka för. De, liksom, de som kan det där om vem som är liksom det rent juridiska. Att, ja, men det här är ju faktiskt, ja, det är på ditt ansvar. Och då, att de sprider den kunskapen. Vi måste ju liksom sprida det vi liksom är kunniga på, tänker jag.
Ja, men precis. För jag tänker också om vi tar det just till ett på en personlig nivå, alltså på ett personligt plan. Och som du säger, så det är på ditt samvete och det är på mitt samvete. Jag behöver göra vad jag kan. Även om det ibland tar emot, såklart. För det är inte fel att säga att det tar emot. Men det är inte alltid bekvämt. Så. Det tycker inte jag heller.
Nej, jag har
Men jag kan sova ganska gott om nätterna för att jag vet att jag gör det jag kan.
Mm. Men hur märker du dig liksom i... För du, nu har ju du liksom... Du är ju ganska profilerad i de här frågorna ändå. Liksom. Märker du det liksom i...
Alltså mestadels positivt, måste jag ändå säga. Alltså så här, det är övervägande positivt. Men absolut får jag ju... Det är inte bara angenämt, kan jag säga. Jag får ju en del meddelanden och folk hör av sig och folk har åsikter och tycker saker.
Ja, men jag kan tänka mig att de skriver liksom i någon, liksom chattmeddelanden eller något sånt där.
Ja. Så att, men jag tänker att det här är så pass mycket viktigare. Och jag menar, jag har liksom, det har jag räknat med. Men det tuffaste är ju... Alltså nära och kära, tycker jag, som så här öppet tar avstånd. Och det är väl...
Ja, det är ju liksom... Ja, men det, så är det ju delvis. Det är ju liksom märkligt att det ska vara så.
Mm.
Att det skär igenom liksom familj. För det har jag varit med... Det har jag fått flera exempel på, liksom, att det är i familjen. Liksom. Men det, jag tänker att det kanske är annat som spelar in där. Det blir liksom en tacksam fråga att klämma åt. Du vet, sådär.
Mm.
Att man liksom alltid har någon kanske liksom systra rivalitet. Liksom, och då blir det här ett sätt att liksom uttrycka den här rivaliteten på. Va?
Ja, alltså det håller jag med om också. Men det är ju brännhett. Liksom. Så att en del... Ja.
Men jag tycker ändå så här, när man skrapar under ytan på folk som man träffar i sin omgivning, var det än är, om jag träffar liksom på någon på ICA eller du vet, man pratar liksom, du vet, sådär, man får, ja, nej, men det får vara slut med det här tramset nu, säger folk liksom lite sådär ursäktande och du vet, och kom jag för nära nu, du vet, såhär, alltså, jag har aldrig varit med om nästan att någon gång så här, håll avstånd, du vet, att de är helt inne i det här, att det måste vara avstånd, att man ska ha mask, att det, du vet, så att de flesta, som jag tycker ändå, arbetskamrater man pratar och skrapar under ytan, så tycker de flesta att det här är ju totalt överdrivet. Mm. Så.
Och det är ju hoppingivande, för jag tänker så här att avslutningsvis så jag tycker det är jätteviktigt faktiskt att lyfta, alltså på ett energiplan, så att vi behöver, alla människor behöver känna hopp.
Ja.
Mm.
Ja, och det tycker jag, liksom, det har ju varit lite sån här vaccinationspass lades på is lite grann, och nu är det ju många som är sådär domedagsmänniskor som säger att ja, men det lättar upp nu och Norge släpper nu för att sen liksom kunna slå ner igen. Liksom. Mm. Men jag tror inte det går nu. Då måste någonting nytt, liksom, för nu märker folk att det har inte varit någon ökad dödlighet. Livet har ju liksom, tittar man på IVA-inläggningarna och allt, liksom, det har inte varit flera som har legat inne på IVA och flera liksom en massa ökade dödsfall och allting. Så hade det varit en riktigt allvarlig pandemi, då hade det lämnat helt andra spår efter sig. Det enda vi har, det är ju de här alla liksom positiva provsvar av det här PCR-testet som är liksom bara, som är skit rent ut sagt. Nej, men som inte alls är Det är ett väldigt dåligt test. Du kan inte använda det testet för att ta reda på om någon är sjuk eller inte.
Så jag tänker så här, du som läkare som ser det och dina kollegor använder det. Det måste ju kännas...
Jo, men när jag pratar med mina kollegor och så pratar vi om det här PCR-testet, då säger de ju så här... Ena halvan säger att det här är ju bara skit. Liksom. Att det här... Och några reagerar så här, ja men vad ska vi ha annars då? Vad har vi för alternativ? Mm. Och då tänker man ju så här, ja men om man vet att det inte är bra, då måste man ju helt enkelt göra på ett annat sätt. Mm. För du känner ju till det här PCR-testet.
Tester i samma lokal som några som säljer säkert hälften av Sveriges PCR-test.
Är det så?
Ja. Mm. Eller, inte i samma, men jag sitter på ett kontor. Jo,
det testar ju liksom bara en sekvens av en gen. Och så är det, liksom det säger ingenting om du är sjuk. Du kan ha haft den här liksom sekvensen. Du har kvar den här sekvensen för att du var sjuk för flera månader sedan. Mm. Så att det säger liksom... Och sen hur många...
Men även grundaren av testet säger ju att det inte går att använda på det här sättet.
Ja,
man har skapat det, säger ju själv det.
Ja, och om man nu ska använda det här testet, då ska det, framförallt så måste det ju vara någon som har liksom alla de här symptomen som du misstänker hör ihop med den här sjukdomen. Men det här testet, du testar ju så många symptomfria människor. Du testar ju folk bara de ska åka över gränsen eller och få tillträde till saker och ting, så att du kommer ju få massor med, du får ju massor med falskt positiva svar så att det är ju framförallt, det här har ju varit en pandemi av liksom en massa falskt positiva svar i grunden. Att du har ju fått en enorm smittspridning då som har berott på en massa positiva PCR-svar där du egentligen inte vet om vad det har stått för. Om det har stått för någon reell sjukdom eller infektion. Eller om väldigt många har ju varit helt symptomfria. Sannolikt har det bara varit... Jag har inte stått för... Ja. Men det kan man...
Ja, nej men bara det är ju en historia för sig liksom. Och jag tänker så här. Ja, men det är som om man har ljugit om någonting, så är det ju svårt att backa.
Ja.
Som du säger, hälften av dem du jobbar med vet att det här är inte bra. Kanske andra hälften också vet det, men inte klarar av att erkänna det.
Ja, nej men jag tror att det ändå står för någonting. För när vi skriver en sån här artikel och så får Barnläkarföreningen, Skolläkarföreningen och Smittskyddsläkarföreningen, alla de tre organisationerna får möjlighet att replikera.
Mm.
Och det är och den enda som replikerar, det är liksom, man kan ju spekulera i varför inte alla tre eller varför inte de gick ihop eller varför, men det är liksom, det här är liksom, det är precis som att ingen har kunnat liksom bemöta det här på ett riktigt bra sätt. Och då tog den här liksom, och bara skrev ihop något liksom rent liksom ganska dålig replik som är ganska svepande bara liksom, och hoppas att det här ska bara liksom kladda fast på oss liksom, att det här det är ju så det känns. Jag tror liksom de flesta läkare som läser det här och hans replik, de måste väl inse att liksom så här, det här är ju, de har ju verkligen en poäng här. Och kan man inte bemöta det bättre än det här sättet, då måste det ligga någonting i det här.
Mm.
För annars hade ju Barnläkarföreningen bara liksom dammat upp, bara liksom helt radat upp alla våra argument och motsagt dem och liksom överbevisat oss. Och, det är så jag tänker.
Mm.
Men ja.
Ni har gjort ett jättebra jobb.
Ja.
Så kan man ju avsluta det, tänker jag.
Ja, men vi får inte nöja oss där, utan det är bara att fortsätta. Det är liksom bara att Men det är väldigt skönt när det liksom blir, när man lämnar ifrån sig det här och liksom, ja, men nu är slutrepliken inlämnad och nu är den publicerad. Så, för det surrar i huvudet liksom dygnet runt till slut, att man bara är i det här. Det är väldigt liksom...
Ja. Så om du tänker bara stort, vad skulle du vilja säga? Vad tänker du att vi kan göra? Alltså så här, vad skulle alla kunna göra? Vad är nästa steg?
Alltså jag tänker ju hela, du vet, jag kan ju bli så här, när jag skrev den här artikeln, då var det ju så här att jag vaknade tidigt på morgonen, då var det så här, men jag måste göra någonting, och då går man liksom bara på ren så här, man vill bara ha ut med det, ut med informationen. Det är nästan som man känner sig, jag ska bara så jag har ju liksom tänkt, men jag tycker att precis som jag sa, va, kör ut den här artikeln till de som lyssnar här nu som har barn. Va? Kör ut den artikeln. Gå. Alltså, liksom, du kan ju köra ut artikeln och sätta i bilrutan på bilarna. På parkeringarna i vad det nu än är. Liksom. Se det som bara... Och försök få ut det. Jag menar... Det har jag själv funderat på. Att liksom bara gå liksom, och trycka upp någon artikel eller något sammanfattande. Liksom. Det handlar ju bara om att... få folk att tänka till.
Mm.
Ja. Och sen. Jag tror. Liksom, du kan inte ta någon som är övertygad om att det här är bra. Och börja liksom, diskutera. Utan jag tror. Det är så många som är så ovetande. Om hur dumt det här är. Det är det.
Mm.
Ja. Folk tänker att det här är som mässlingvaccin. Eller du vet. Utan att gå in i det, va.
Mm.
Folk tror att det här är som vilket vaccin som helst, va? Men det är stor skillnad på det här och de andra. Vad var det mer jag tänkte på? Nu föll det bort där. Men bara det att man informerar. Jo, det var det också sådär. Som min dotter, hon är i den åldern nu. Nu ska de, apropå det här med vaccinen. Nu fick vi hem från skolsköterskan att de ska vaccineras nu mot HPV.
HPV,
ja. Gardasi ska de ju ha. Och det där kommer jag ihåg när jag randade mig på gynekologen där. Redan då var det jättemånga gynekologer. Men det här är ju bara liksom... Det var de var ju väldigt kritiska till i alla fall. Att det skulle vaccineras överhuvudtaget. Men då vår dotter ska inte vaccineras mot det. Jag liksom så här, min dotter berättar, nej, men hon sitter nu ska det inte bli för utpekande här. Men då så här, alla i klassen ska vaccinera sig. Vadå, alla? Liksom, ja, killarna också. Så killarna ska vaccineras. Ja, men varför ska de vaccinera sig då? Ja, men det...
För att skydda sig mot cancer, är det inte det?
Nej, det är för att skydda tjejerna.
Okay.
Men om tjejerna vaccinerar sig, då måste väl ändå de vara skyddade. Nej, killarna ska skydda sig om det är nu någon av tjejerna som inte är vaccinerad. Okay. Vet, här, ja.
De vaccineras.
De ska ju vaccinera sig. Och teorin är liksom då att de kan utveckla livmoderhalscancer.
Ja.
Viruset då. Och det där kan man ju fråga sig... Det, ja. Men då ska killarna vaccinera sig, för det är de som smittar tjejerna med kan ju smitta då med det här viruset, det är ju så teorin är liksom då. Men om alla tjejer nu vaccinerar sig, då behöver liksom, om du vaccinerar dig, då ska ju du vara skyddad, du ska ju liksom inte kräva att omgivning, det förstår, det är precis samma resonemang som nu, va? Ja.
Men jag är ganska säker på att man i Danmark har förbjudit det här HPV-vaccinet. Att man har slutat att använda det. Alltså nu jag kan säga att jag kan ha fel. Men jag har sett en dansk dokumentär där man har tagit upp det här.
Ja, det kan.
Alltså väldigt allvarliga biverkningar och efterskalv liksom efter det här. Just det här vaccinet.
Ja, alltså jag har ju, det var som vi sa förra gången där, att jag har ju liksom, det är ju som de flesta läkare, och det är som jag sa ju det, jag har ju vaccinerat mina barn, och det här är ju första gången jag på djupet liksom har satt mig in i vad det här med vacciner liksom vad det är för någonting. Och jag kan säga så här, jag kan säga 99% av alla liksom i vår yrkeskategori, de har ju inte satt sig in i det här med vacciner liksom på djupet. Utan man liksom, du lär dig ju, precis som vi pratade om förra gången, man lär sig det man liksom blir utlärd, va? Men man sätter sig inte in och nagelfar på djupet alla ämnesområden. Det är ju liksom helt ogörligt, va? Utan man får ju lita på. Men det här gör ju liksom, när man läser på om det här, så triggar ju det en liksom att läsa på. En av mina favoriter som jag följer på nätet, det är ju en Nya Zeeland doktor som heter Sam Bailey. Jag vet inte om vi pratade om henne förra gången.
Vi tog inte upp henne här i alla fall. Ja.
Nej. Men Sam Bailey, hon var ju, vad jag förstår, Nya Zeelands motsvarighet till, vad heter det här programmet? Fråga doktorn, va? Fråga doktorn finns det ett svenskt program som heter. Och då är det en kvinnlig läkare som sitter där och så får man skriva in och... Och hon var ju Nya Zeelands svar på det här. Och sen i samband med den här krisen då så började hon ju ifrågasätta mer och mer. Och vups, så blev hon ju liksom bortpetad från det där programmet då. För det var ju liksom public service-program då. Mm. Och sen så blev hon medförfattare till en bok som heter Virus Mania. Och sen så, och hon lyssnade mycket. Och henne kan jag verkligen rekommendera. Och hon gick ju, har ju verkligen gått på djupet med det här med vaccinationer överlag, va? Med vattkopper och vattkopps, du vet, man har vattkoppsparten och sånt där. Otroligt intressant och men det blir ju, det är ju väldigt, men hon är sådär, hon gräver fram de här artiklarna från 1800-talet, du vet, och i början av 1900-talet och tittar liksom, vad kommer man fram till då? För ofta är det ju så att de här sakerna som verkligen är starten på såna här skeenden, de bara tas för givna. Vi pratade om det förra gången, det här med att, ja, men HIV orsakar AIDS. Och så Carey Mullins, han skulle ju ta reda på, ja, men vad är artikeln då som visar det här? Och han hittar ju ingen. Det fanns inte någon sån artikel. Och det är liksom påfallande ofta, om man går på djupet med många av de här sakerna, att det här är som, det finns inte.
Nej.
Och det är ju liksom skrämmande i sig. Men det triggar en ju. Samtidigt så är det ju någonting som triggar ens liksom vilja att gräva vidare.
Det är svårt att sluta när man väl har börjat. Och det har jag ju faktiskt, jag har ju gjort en intervju med Ingemar Ljungqvist som har skrivit den här AIDS-tabu. Och som började forska i det här för länge sedan. Så. Och kom ju fram till stora saker och han blev inbjuden i alla finrum och finsoffor tills den dagen kom när han blev utkastad från alla finrum.
Så. För då började han ifrågasätta liksom det här narrativet. Jo, men det finns massa exempel på det. Kända, liksom duktiga forskare som, och så börjar de ifrågasätta och då hamnar de... Och det syftar ju egentligen inte till att... Det syftar till, det är ju att det ska vara som en liksom påminnelse för alla andra som har samma tankar, va? Passar. Om det inte görs, då de förlorar ju all liksom forskningsstipendier och allting, va? De hamnar ju på bar, liksom, de kan inte fortsätta jobba med det de jobbar, helt enkelt. Men den här Ingmar då, vad var hans tankar kring det här med AIDS och HIV då?
Han var i Afrika när han kom i kontakt med några läkare som helt oberoende av varandra kom till lite andra slutsatser. Så han började gräva djupare. Men nu säger jag ju bara vad han sa. Och han kom fram till att man hade i slutet på 70-talet börjat injicera i schimpanser, tror jag det var. Och han ser på det här på ett helt annat sätt, så kan man väl säga.
Kanske, men att det har liksom
skapats. Att det kanske inte är helt naturligt. Så. Och jag...
Ingenting gör mig förvånad längre. Jag tror liksom mycket i den här... Liksom, mycket i väldigt mycket i den här världen är ju inte som den ser ut att vara liksom. Eller om man bara tar, det är ju bara att ta det här med Estonia.
Mm.
Liksom alla de här hålen då. Jag menar, det är ju klart att de som styr det här då visste om det här. Mm. De gjorde ju egna dykningar. Så att de har ju vetat om att det här har liksom, att det här med, och det är väl därför de skulle täcka över allt med betong antagligen, för att dölja.
Mm. Och det är enorma krafter. Så fort man försöker börja gräva i det här, så är det enorma krafter som motverkar.
Ja, det är så löjligt. Jag lyssnade nu senast på Sveriges Radio där. Och du har ju sett de senaste bilderna. Du vet, det är ju plåt som bara har liksom, som är utvikt liksom inifrån och ut, utrullat. Mm. Har du sett dem?
Mm.
Ja. Och ändå så får de till och säga, nej, sprängning, det kan vi säga, det är det ju inte, utan det här kan ju ha drag. Du vet, de kommer på med några krystade förklaringar till att det här har slagit in och hårt i botten ändå, fast allt är liksom utfläkt.
Mm.
Ja. Men Estonia är ju en annan.
Det blev det mycket Estonia här i alla fall. Men jag tänker att det säger någonting om vår samtid ändå. Liksom. När saker och ting, som sagt, det krävs ju inte många minuter för att gräva i det här, för att se att...
Nej, och grejen var den att de visste ju det här från början också. De förstod ju det här från början också, men det liksom, fick jag inte igenom det. Och det är det jag menar, liknar lite det här. Att vi ser ju nu att det här är ju liksom, vi ser ju vad det här är för någonting, men vi får inte riktigt gehör för det.
Nej.
Ja.
Ja. Jaha. Det är många som har tittat i alla fall, och det är många som tackar. Tycker att du gör ett jättebra jobb.
Och ser tackar du? Mig. Du ser någon kommentar?
Ja. Ja, jag ser, och du kan gå in och läsa dem sen.
Ja, nu ser jag ju.
Ja, det är massor med kommentarer. Ja
men vad kul.
Då ska folk skriver hur mycket som helst. Liksom. Så att det är så bara gå in och kolla sen.
Ja, jag går in och läsa. Men som sagt, sprid det här. För det här är ju liksom, inte för att, men just det där att det står läkartidningen, va? Att det är en artikel i läkartidningen, det kommer göra liksom, det gör ändå stor skillnad.
Mm.
Och gör liksom, sätt det här på bilrutorna och dela med till föräldrar i klassen som du vet. Då får de bilda sin egen uppfattning.
Mm. Ja, och jag säger igen till alla där som tittar att länken ligger i länken till det här programmet. Så att det är bara att gå in, skriv ut, liksom, dela.
Mm. Och det finns ju ingenting som vi liksom skriver här som inte är uppbackat av liksom vetenskapliga liksom, fakta och studier. Så att du får ju liksom kött på benen om du ska argumentera med din dotters lärarinna eller något sånt där, så kan du kan använda den här och föra fram de här argumenten utan liksom utan problem.
Ja. Bra. Ja.
Ja.
Ja, men stort tack Magnus.
Ja, och tack själv för att jag får vara med, och för jag menar, du har ju en enorm liksom följarskara, att vi kan få ut det här till alla liksom som tittar på det här. Det är ju liksom guld värt. För det är ju egentligen det stora, ja, det som vi sa förra gången, att få ut det. Det är det som är svåra, att få ut det till.
Men det finns ju, det är det här guldet. Alla ni som tittar, alla ni som lyssnar, det är fantastiskt att det finns möjlighet att sprida det här vidare.
Ja, för tänk om det hade varit som det var på, du vet när Estonia sjönk där.
Mm.
Jag menar, de hade liksom kassettband och de tryckte väl någon slags tidningar och försökte sprida.
Mm.
Jag menar, det är ju ett annat läge nu. Att sprida den här informationen är ju lättare idag.
Verkligen. Ja, men tack så jättemycket.
Ja.
Då tänker jag att vi avslutar här.
Då avslutar vi för idag.
Tack.
Tack.